Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlandspäron. Jag hoppas att ni har en helt underbar dag. Här är ju hösten verkligen här och jag är ju en sån här som längtar så mycket till jul. Jul är typ min favoritstund på hela året. Det är så mysigt att kunna ut och åka pulka och dricka varm choklad och komma in och värma sig framför en brasa och laga massa god mat och handla julklappar. Och på tal om julklappar så är det här avsnittet sponsrat av smartfoto.se. Första gången jag beställde någonting från Smartfoto så var det just julklappar. För ända sedan 2015, det året som Leia och Mattis föddes, så har vi gett bort väggkalendrar till våra nära och kära. Det började med att bara mamma och morfar fick en väggkalender, för vi tänkte att alla kanske inte vill ha våra barn på väggen. Men förra året så köpte vi hela 8 kalendrar. Det var alltså farmor, och det var farfar, och det var faster, och det var moster, och ja, alla som är nära våra barn och har sett den här kalendern har också velat ha en. Så att nu har vi en stor önskelista på väggkalendrar. Och varje år så ser jag fram emot att få göra den här kalendern. För det är så att under månaderna som går så försöker jag alltid ta en bild på alla våra 3 barn för just den här kalendern. Så det är som ett pågående projekt. Och det är så himla kul att ha, att vi kan kolla tillbaka de här åren. Vi har sparat kalendern så man kan bläddra tillbaka och se från att Leia och Mattis var pyttesmå till att de växte och började gå, tills att jag varit gravid med Unni och att Unni föddes och första julen som vi hade alla 3 barnen. Ja, men alltså det finns så mycket minnen i den här väggkalendern. Och Smartfoto har också lanserat några nya funktioner. Bland annat så kan du direkt när du beställer den här kalendern lägga in födelsedagar. Så vi har gjort så att vi har lagt in våra barns födelsedagar direkt så att våra nära och kära inte glömmer bort dessa födelsedagar. Du kan också välja startmånad. Så om du redan nu är i behov av en kalender så kan du köpa den som börjar nu i oktober. Eller så kan du redan nu beställa julklappar och välja att det ska börja i januari 2020. Och jag vet ju att det här samarbetet med Smartfoto brukar vara väldigt uppskattat, så självklart har jag sett till att ni får en bra rabattkod. Ni får hela 40% på ett helt köp om ni handlar för mer än 150 kronor. Och det erbjudandet gäller ända till 31 oktober. Så det är helt perfekt om man köper de här väggkalendrarna i julklapp till sin familj att passa på nu när det är 40%. Så sparar vi dessutom lite pengar och vi kan kryssa av en grej från våran att göra-lista inför jul. Men det är ju ett tag kvar till jul så vi börjar med den här veckans avsnitt. Och den här veckan har jag träffat en helt otroligt fantastisk peppig människa, nämligen Angelica Lundin. Och Angelica har en fantastiskt härlig historia om hennes dotter Penny. Först hade hon svårt att bli med barn och sen när hon väl blev det så var det någonting som inte stämde med barnet. De fick reda på i ultraljudet att nej, det är någonting som ser lite konstigt ut. Och det visade sig att Penny hade en missbildning på benet. Så vi pratade om hur det var att gå igenom den här först barnlösheten och sen oron kring att det skulle vara något allvarligt fel med ens barn. Att få höra att förmodligen så kommer vi behöva förlänga benet eller amputera benet. Men vi kommer också väldigt mycket prata om hur bra det blev. Ni har ett otroligt glatt och peppigt avsnitt framför er om hur bra livet faktiskt kan bli, trots att det kanske inte blir så som man hade tänkt sig från början. Så vi sätter igång avsnitt nummer 62 av Norrlandspäron med Angelica! Norrlandspäron. Hej Angelica!
Hej!
Välkommen till Norrlandspäron!
Tack snälla!
Hur mår du idag?
Jag mår bra! Jag är lite sönderstressad, men annars så mår jag bra.
Har du haft fullt upp?
Ja, jag har haft fullt upp precis hela dagen. Jag har ätit både frukost och lunch i bilen. Det ser ut som att jag bor i bilen just nu. men jag har ju faktiskt precis kommit ifrån min egen poddinspelning till den här poddinspelningen, och innan jag träffade dig så tryckte jag i mig en banan på typ 10-14 steg och en halv propad.
Men vi träffas ju i Stockholm.
Ja.
Vad är det bästa med att bo i Stockholm?
Jag vet inte, jag har ju liksom, jag är född och uppvuxen här sedan 33 år tillbaka. Jag har prövat att bo i Växjö och Göteborg och jag vantrivdes så mycket, så jag tror det var det som har gjort att det så här förstärker ännu mer att jag... Stockholm är ju hem för mig. Det är ju verkligen så här... Eller jag känner mig hemma och trygg här, faktiskt.
Och din familj,
mm.
Vilka har du i den? Vilka är det där hemma?
I min familj så har jag min kära man, Micke, som jag varit tillsammans med i 8 år. Och sen har jag min dotter, eller vår dotter, Penny, som fyller 5 i december. Det är min lilla familj.
Mm. Men väldigt mysiga familj.
Mm, mina bästa.
Hur träffades du och Micke?
Vi träffades på krogen på en nattklubb som inte finns idag, som heter, eller som hette White Room. Som låg kring Stureplan i Stockholm. Jag var ganska nysingel och han var ganska nysingel. Han jobbade som barchef på en nattklubb och var lite dryg och lite för cool för alla andra. Så jag tyckte han var lite lökig i början, faktiskt. Det var min morbror som är 1 år äldre än mig som faktiskt parade ihop oss, mer eller mindre. Jag trodde absolut inte att det skulle bli någonting.
Men du gjorde inte det?
Nej, alltså inte för 5 öre. Han var så jävla uppe i sitt. Sen när man skrapade lite på den där coola Stureplans ytan så var det en liten jävla pojke där under.
Ja.
Nej, men alltså han är helt fantastisk, och det tog tid. Vi träffades i maj men blev inte tillsammans förrän i september.
Men han kom från Gävle.
Mm.
Hur är det att ha en liten norrlänning där hemma då?
Alltså då har man ju mer, då ska man hävda sig lite mer i Stockholm. Jag tror att det var det som jag märkte på honom, att han var så här, han var lite stöddig, och jag bara, fan, så stöddig för liksom. Och sen tror jag att han, när vi träffades så hade han spenderat så himla mycket tid på just Stureplan och innerstan. Men han hade liksom inte så mycket koll utanför, utan för Stockholm för honom var liksom den här lilla klicken.
Den här lilla bubblan.
Ja, lilla bubblan.
Ja.
Så att allt annat som jag föreslog att vi skulle göra var han så här, men gud, ligger inte på landet. Jag bara, nej, det ligger inte på landet.
Alltså. Och då kommer han från Gävle liksom.
Mm, exakt. Så att det är nog skillnaden, tror jag. För jag skulle nog inte säga att han på något sätt är så här lugnare än mig för att han har vuxit upp på någon annan, alltså en mindre stad eller alltså absolut inte. Jag är nog fan nästan lugnare än honom.
Ja. Mm. Det här beslutet då? Att börja skaffa barn.
Mm.
Det är ju inte det lättaste beslut man kanske tar. Hur kom det sig för er att ni började försöka?
Ja, alltså jag tror att det kommer som i många förhållanden, att det kommer som det här naturliga, nu tar vi det nästa steget, eller vad är nästa steget i våran relation? Men jag kände någonstans ganska tidigt i vårt förhållande att jag tror inte det kommer bli så enkelt för oss. Att jag har alltid haft den känslan, liksom. Och han är ju väldigt så här positiv. Så han bara, jo men gud, det är inga problem. Och ta det lugnt, vi är unga. Och du vet, den där klassiska. Så att den spontana tanken var ju, tror jag, som många andra som vill bilda familj. Så här, ja men nu tar vi nästa steg. Och så tog det steget längre tid.
Hur lång tid tog det?
Ja, Penny är ju född i december 2014. Och ja... Kanske från 2012 att vi började så här försöka, tänker jag. Så hon är ju född nästan in i 2015, så det tog ju ändå ett tag liksom.
Ja, verkligen.
Ja, vi hade ju egentligen inte skyddat oss sen tidigt 2012. Så ja, det tog ett tag.
Och då började den resan.
Mm.
Kommer du ihåg första gången ni liksom försökte?
Ja, så vi gjorde ju bara ett försök med Penny.
Ja, ni gjorde bara ett försök? Ja.
Vi gjorde ett försök med Penny, och jag kommer ihåg första mötet vi hade där. Då skulle man få ta en testspruta. Och jag sa ju till Micke, jag kommer inte ta någon spruta på mig själv, utan det här får du göra. Det, jag spyr.
Och det gillar inte.
Nej, alltså, jag har inget problem med sprutor idag. Men alltså nej. Innan IVF. Och sen finns det efter IVF. Nu är det så här, nu skulle jag kunna sätta den här sprutan i huvudet på mig själv utan att bry mig. Men då var jag ju så här, nej, gud. Så att Micke skulle göra det. Och då ska ju hon då, en sköterska, visa hur man sätter den här sprutan. Och så ska Micke sen sätta den på mig. Så hon har ju någon form av, jag vet inte om det är docka eller någonting som hon visar på. Det är koksalt i den här sprutan. Och sen skulle Micke sätta i min mage. Och så typ högg han mig i magen. Han trodde att det var något så här på liv och död. Liksom. Att det var någon adrenalinspruta.
Ja.
Ah, så han bara in i min mage. Det var liksom mitt första, mest liksom, minnesvärda besök därifrån. Men de var helt underbara. Det är ju, ja, igen, gynundersökning. Alltså jag har väl gjort flest gynundersökningar i Sverige, typ. Mm. Alltså, var något jag inte brydde om längre, så var det det. Ja, men man gör det och man liksom, egentligen är det inte så mycket förberedelser, utan de testar egentligen ut en dos på mediciner som du ska ha, och de är väldigt tydliga i början med att vi vet inte om det här är rätt dos. De ska ju försöka producera fram så mycket ägg som möjligt, fram tills att du ska ta ut dem. Och ibland så kan man ju bli överstimulerad, att man kanske får för mycket och de här äggen hinner mogna innan man tar ut dem, eller så får man inte fram tillräckligt många. Så att vi gick egentligen in i den här hela IVF-snurran med att, ja, men det kommer säkert ta lite tid. Det kommer nog liksom, vad är det som säger att det ska funka direkt? Speciellt också tror jag när man har försökt att liksom skaffa, inom situationstecken, barn så länge, så ser man inte riktigt ett scenario att det ska fungera direkt.
Att det ska gå så fort.
Nej. Det var ju så distanserat att så här, oj, ska vi helt plötsligt få ett barn bara för att vi har vänt oss till den här kliniken? Vi hade ju självklart jättehöga förväntningar, men jag trodde att det kanske skulle ta två år.
Kan du berätta om när du plussade?
Jag plussade tidigare än vad man skulle. De sa att du ska vänta till det här datumet, och det gjorde jag ju självklart inte. För att jag bara kan inte vänta. Och sen för att jag vaknade upp och kände mig som en drake, typ. Alltså jag hade sån halsbränna, så att det var ju helt absurt. Alltså jag har fått ett sån här litet analogt test. En teststicka utav dem. Absolut ingen sån här clear blue där det står veckor eller något, utan nej, väldigt analog. Så jag testade på den, och sen så var jag hemma hos min pappa just då, för vi höll på att renovera vår lägenhet. Så jag gick ut till honom och så sa jag bara, vad är det på den här stickan? Och så frågade han mig, vad ska det vara? Jag bara, men skit i det. Vad är det på stickan? Han bara, hon vågar nästan inte säga något. Så han bara, det är två streck. Och jag bara, men är det två streck? Han bara, jag ser du inte att det är två streck, du vet. Så, här. Så vi bara satt och stirrade på det här testet. Och verkligen stirra.
Visste han om att ni försökte?
Ja, absolut. Mm. Så det visade ju sig att det var ju väldigt svagt. Men det var två streck där. Och jag hade ju haft hundratusentals idéer om hur jag vid ett eventuellt plus skulle överraska Micke. Men alla de idéerna flög ut när det var liksom time. Så det enda jag gjorde var att jag bara terrorringde honom. Han satt i någon konferens eller något. Och sen till slut så svarade han, jag bara, jag är gravid! Vad skrek. Och han bara, jaha, jag sitter lite... Han satt i någon så här sammanträdande med typ 40-50 personer. Han bara, får jag ringa upp dig? Jag bara, är inte glad? Han bara, jo, jag är jätteglad. Så ringde han tillbaka sen, och så var han ju liksom, ja, hur glad som helst. Det var jätteoverkligt. Jag trodde inte på att det var något där inne. Jag trodde det var fel på alla test.
Hur många test tog du?
Ja, den veckan. 2025. Ja.
Oj, kanske.
Nej, men alltså jag tog typ två gånger om dagen. Nej, men det var helt... Jag kunde inte förstå det. Alltså jag verkligen kunde inte förstå det. Och jag vet att de här digitala testen, där kan det ju stå... Jag tror att det står kanske 1-2 veckor, eller så står det 3-4 veckor, eller 4-5 veckor, precis. Något sånt.
Ja.
Och jag såg också att det ändrades, så att det gick ifrån 2-3 veckor till 4-5 veckor. Och så jag förstod ju då att så här, oj, den här graviditeten sitter ändå, och det ökar hela tiden i hormon. Så då blev det ju liksom, då började det ju sjunka in. Och då får man ju också komma på besök till IVF-kliniken som konstaterar att det är en graviditet, och de lite släpper en ju när man har konstaterat att det är en graviditet och man egentligen ska skrivas in hos en barnmorska. Då släpper de taget om en lite.
Men hur är det, får man något tidigt ultraljud när man har gjort IVF?
Mm, det får man. Jag tror jag gjorde vecka 5 eller vecka 6. Precis när man har fått, man får ju en lapp på vilket datum man ska testa.
Ah.
Så även fast jag testade tidigare så ringde jag till kliniken och då sa de så här, ah, men det är jätte... Det är jättekul, alltså verkligen världens största grattis. Men du måste ändå testa på det datumet vi har satt ut. För att många tidiga missfall kan ibland misstas för en mens. Så de sa att vi vill ändå att du väntar till det här datumet. Liksom. Och är det fortfarande positivt då så får du jättegärna komma in. Så det var ju därför jag testade hela tiden fram till det här datumet. Liksom. Ja. Och då får man komma in på, ja, på ultraljud. Och så fanns det ett litet, ja, men ett litet, litet pickande hjärta. Ja,
men då var du gravid?
Mm, då var hon där.
Vågade du tro att du skulle få ett barn?
Nej, egentligen inte. För jag kommer ihåg att fram till vecka 13, då skulle vi göra kubbtest. Och alltså, jag vet inte varför jag förlitar mig så mycket på det här kubbtestet, eftersom att det är ju ett sannolikhetstest egentligen. Det säger ju egentligen inte så mycket. Men det var ju å andra sidan också ett ultraljud. Och jag hade väl tänkt fram till vecka 13. Man vet ju att många pratar ju om det här med missfall innan liksom, vecka 13, 15 och allt det här. Så att jag minns att när vi hade varit på det här kubbtestet och vi hade fått de bästa siffrorna man kunde få, vilket var en på 20 000, så sa de till oss när vi gick, för de visste ju om att det var en IVF-graviditet, och så sa de så här att ni måste våga tro på att det här är en riktig graviditet. Och då kom jag ihåg att både jag och Micke liksom, vi tog till oss de orden och var så här, ja, med det sagt så åker vi nu, och vi skulle åka på semester till Italien och planera vårt bröllop. Så vi åkte ju och verkligen trodde att allting var som vanligt.
Hur mådde du som gravid?
Ganska skit skulle jag nog säga. Jag tror att jag mådde skit för att jag hade ju ett illamående i början. Jag tror att jag avtog kanske kring vecka 14 eller något sånt där. Vissa dofter klarade ju inte av under hela graviditeten. Men att det var väl det som var jobbigt liksom fysiskt i början, att jag mådde så otroligt illa. Jag kommer ihåg att jag skällde ut Micke för att han hade fel deo och för att han lagade fel mat och ja, men allting. Och han fick köpa deo som var parfymfri, och då sa jag att han luktade hud, och sen så köpte han något annat och då sa jag att det luktade fel parfym, och jag skällde ut grannen för att den grillade med någon äcklig marinad, och jag kommer ihåg att jag tyckte det var så fruktansvärt jobbigt. Men då hade jag liksom inte ont. Nej. Någonstans. Det var sen när alla så här problem med mitt bäcken och min rygg började komma och foglossning, då var ju det jobbigt fysiskt. Men sen innan liksom, när allting fortfarande var lugnt och vi trodde att allting var som vanligt, då mådde jag inte dåligt psykiskt, men jag var väldigt orolig psykiskt. Så att det kändes aldrig som att jag kunde liksom släppa taget och bara njuta. Så det låg ju hela tiden en tyngd över mig, för att jag tänkte att vi har lyckats och nu har jag någonting som kan tas ifrån mig.
Och sen var det ju dags för rutinultraljudet.
Mm.
Var du orolig inför det?
Ja, jag var orolig inför det. Vi hade varit i Italien i 6 veckor tror jag. Så vi gjorde ultraljudet ganska sent. Och sen på flyget hem på natten från Italien till Stockholm så tänkte jag så här, det är nog något som inte stämmer. Jag bara fick en magkänsla att det skulle vara för bra för att vara sant att man gör IVF. Lyckas på första försöket och sen så är det liksom bra. Och sen samtidigt så tänkte jag att nej, men alltså varför det? Varför skulle det inte vara bra? Hur många är det? Jag menar, hur många är gravida? Och det är ju hela tiden att det föds liksom friska barn.
Mm.
Tänkte jag också att nu får du sluta vara sån jävla downer liksom. Ja, så jag slogs med de här tankarna och Micke bara sov på flyget. Så jag satt inte riktigt och samtalade, utan det här var pågick i mitt huvud liksom. Och så vi kom hem sent på natten, jättesent på natten, typ 3-4. Och alla våra väskor var försvunna. De hade fastnat i Tyskland. Så då var det liksom att vi riktade fokus på det. Att vi var så här, men gud, aha, hur ska vi lösa det? Ja, vi tog en taxi hem, och så tänkte jag ändå så här, ja men skitsamma, vi får de här väskorna sen. Nu ska vi ändå på ultraljud imorgon bitti liksom. Så att man försökte bara, det var bara en transportsträcka från flyget till ultraljud egentligen.
Såg du fram emot ultraljudet ändå?
Jag såg fram emot ultraljudet för att jag ville så himla gärna veta vilket kön det var.
Det skulle ju kolla det.
Ja, och jag tror att så här, alltså, hade vi fått ett andra barn idag och jag med vetskapen nu vet att det viktigaste är hur barnet mår, inte vad det har för kön. Det är inte så att jag var helt pucko då och tänkte så här, jag bryr mig inte om något, eller att jag inte var medveten om att det finns barn i magen som inte växer som de ska. Men jag tror att jag tänkte så himla mycket på bara så här, åh gud, vid det stora ultraljudet så får man reda på oftast vad det är för kön om man vill. Så att jag försökte väl bara behålla någon sån normal känsla. Alltså, och inte grotta ner mig så mycket. Så att jag var jätteexalterad över ultraljudet för att jag ville få bekräftat vad det var för kön.
Och då hade ni alltså gått igenom IVF och ni hade lyckats.
Mm.
Och ni hade varit gravid kanske 19-20 veckor eller något sånt?
21 veckor.
21 veckor.
Mm.
Och ni gick in i det här rummet.
Mm.
Vad hände där?
Precis när vi gick in så kände jag ju att hon sparkade. Så att jag visste ju om att det, vad det nu var, så visste jag ju om att det var vid liv. Så jag var inte orolig över det. Men det började ju jättebra. Hon var ju jättetrevlig och det var jättebra stämning in i rummet. Och hon sa att ja, men här ser jag hjärtat och det slår jättefint och det ser bra ut. Och här är ryggraden och det ser bra ut och här är nackspalten. Och, ja, de går ju igenom allt vad de nu ska gå igenom och det kändes bra. Och sen var det bara tyst. Alltså, ja, det kändes ju som att det var tyst i en halvtimme. Men det kanske var tyst i 10 sekunder eller något sånt. Och så sa hon bara, det är lite tråkigt här. Och det är så här, ja, vem fan uttrycker
dem?
Ja, vem fan uttrycker det? Det kan man ju inte göra. Det är som att sitta på ett flyg och så säger någon, det är lite tråkigt i högtalaren. Ja, vad är det som ska vara tråkigt? Kanske väl eller inte? Alltså det blir så här, ja men, vad är det för öppning?
Ja.
Så jag och min man bara så här, ja.
Det är svårt att förstå.
Ja, det blir ju ice bucket challenge liksom. Det blir ju bara, jag bara, vadå? Vad är det som är tråkigt liksom? Man hör ju typ hysterin i ens egen röst. Och hon sa bara att jag hittar inget ben. Och jag bara, va? Liksom, jag visste inte ens att man kunde få de orden yttrade till sig. Liksom. Jag tänkte så här att det vanligaste man hör talas om det är att man kan se att det är någon trisomi. Liksom, eller att det är någon Downsyndrom eller någonting sånt. Så jag bara, men vadå, jag hittar inget ben? Liksom. Hon bara, nej, hon fick ju panik. Och hon, jag tror inte att hon på något sätt hade stött på något avvikande case.
Nej.
Så att hon var ju ganska dålig på att hantera det också. Så hon började ju famla sig ut ifrån det här rummet och sa att hon skulle hitta en kollega och hon gick iväg och
vad
pratade
med henne. Vad tänkte ni då? Sa du mycket något till varandra?
Ja, vi bara stod rätt. Och vi tänkte ju bara att nu är det ju något riktigt allvarligt fel, liksom något riktigt allvarligt. Hon kom tillbaka, hon mätte igen och hon mätte igen och hon mätte igen och hon sa att jag hittar inget ben. Hon lämnade rummet igen och sen så kom hon tillbaka med ett igenslickat kuvert och så sa hon bara, ni ska åka till SÖS. Till Södersjukhuset som ligger i Stockholm. Och så frågade jag varför och så sa hon, nej men ni ska åka till alltså den akuta specialistmödravården. Och sen så, alltså jag minns inte riktigt det här. Vi ställer oss upp och tar oss ut ifrån det här rummet men jag minns inte riktigt vad vi säger eller vad vi gör. Det enda jag minns är att innan vi går så säger hon, ah, just det, ni vill ju veta vad det är och det är en tjej. Och så går vi. Och då var det så här, då vet jag att det är min dotter där inne. Men någonting är fel.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Vi kom ut. Det var typ 30 grader varmt. Klockan var typ 10:30, 11. Folk var på väg till jobbet. Det var så här hur bra stämning som helst. Det var sensommar. Det var ju som att allt pågick runt omkring. Men vi stod helt still liksom. Det var som att någon bara hade tryckt på en pausknapp i vårt liv. Och man vill ju någonstans bara ställa sig och skrika att så här, varför händer det här med mig? Eller vad fan är det som händer? Varför vi? Varför räckte det inte med IVF? Varför måste något vara fel? Har jag gjort något? Alltså det var ju tusentals tankar och så åkte vi det här. Vi tog en taxi till SÖS och jag sprättade upp det här kuvertet i taxin. Och så kom jag ihåg att Micke sa så här, men ska du verkligen sprätta upp det? Och jag bara tittade på honom och så här, men alltså Micke, det här barnet ligger ju i min mage. Det här är ju ditt, det är ju självklart jag vill veta vad det är som står. Han var ju så här, menar ju bara välmening liksom att, ja men jag vill inte att du ska må ännu sämre typ tills vi kommer dit. Och han bara, du vet
innan
inte
det
vad som
kan ta emot
nej, det. Nej, och innan det finns någon som kanske kan förklara vad fan det står på det här pappret liksom. Ja, och så jag sprättar upp det och så står det kort lårben tror jag att det stod. Och sen stod det homogena tarmar. Och homogena tarmar, vad jag har förstått så här i efterhand, betyder lite genomskinliga tarmar på ultraljudet. Och det i sin tur kan vara indikation på Down syndrom. Så jag googlade ju blixtsnabbt i bilen. För att man alltid gör, för att det är fel i huvudet på en. Som om man ska bli nöjd och glad över svaret man får. Liksom, du kan ju googla snorig och så kommer ju upp cancer eller liksom, vad som helst. Så det är ju inte bra. Men det här var ju bara i affekt. Liksom. Och, så då googlade jag ju kort lårben och typ homogena tarm eller vad det var. Och då kom det ju upp då att det kan vara indikation för Downs syndrom. Så det var det första jag sa till Micke att då är det Downs. Då är det definitivt det. Och han sa, men vi ska inte dra några liksom... Ja, men fastade slutsatser, utan vi väntar nu. Ja, så fick vi ju komma in och så fick vi ju träffa typ norra Europas absolut sämsta läkare. Den mest otrevliga, osympatiska människa jag träffat i hela mitt liv.
Nej.
Som bara gapade, skrek och var tyst, sluta grina, ligg still. Vad är det du inte förstår? Nu får du ligga still, bla bla bla. Jag måste kunna kolla det här. Jag har ingen aning om vad det är som är fel, men om du inte ligger still så kan jag inte ta reda på det heller. Bla, alltså... Ja, det gick i 200 blås och det var ju... En gång så sa ju Micke till henne så här, nu får du liksom take a step back på riktigt. Ja, och de kollade ju med ultraljudsmaskiner och de kunde egentligen inte säga någonting mer än att de har hittat LNO-ben. Alltså det var ju så här, jaha, men nu då?
Vad betyder det liksom?
Ja, exakt. De kunde någonstans då se att det är något som är snett. Vi kan inte riktigt se vad det är. De började ju direkt prata om att vi skulle göra fostervattensprov och att de sa att om ni vill göra abort så är det väldigt viktigt att ni tar ett beslut snabbt för att Socialstyrelsen har tillträde den här dagen. Jag bara sa, men vänta, va? Så från att jag ska gå på ett rutinultraljud och i princip få ett kvitto på att barnet mår bra och kanske eventuellt få reda på kön till att jag nu ska göra ett fostervattensprov och att... Vem ska ha något sammanträde och att jag eventuellt ska göra en abort. Alltså det gick för fort liksom. Mm.
Vilken hemsk förmiddag.
Fruktansvärd. Alltså verkligen fruktansvärd. Och ja, efter mycket om och men, jag ringde till min tjejkompis mamma. För att det var hon som var min barnmorska. Jag har känt henne i typ 25 år. Berättade allting lite snabbt. Jag tror att jag och Micke berättade för henne på högtalartelefon. För jag bara snörvla och grina. Och jag sa att de har erbjudit oss att vi ska göra ett fostervattensprov. Och då sa hon att gör det. Ja, gör det. För att då kan man utesluta egentligen det mesta. Och det enda vi kände då, det var väl att om det skulle vara någon form av... Det finns ju olika trisomier och allt sånt där. Och vissa är ju inte förenade med liv. Nej. Utanför magen.
Precis, och det går bra medan man är gravid.
Ja, men sen är det... och det var ju då vi kände så här. Ja, men då vill ju vi självklart veta det så fort som möjligt. Om man måste avbryta liksom, en graviditet. Så då var det ju den här jävla kärringen igen som skulle göra det här fostervattensprovet. Och det var ju, ligg still, annars så kan jag sticka ditt barn. Och då blir det missfall och hej och hå.
Hur går det till?
Ja, alltså... Jag har ju fragmentsminnen ifrån det här, men man blir ju tvättad. Det är väl som lite lätt operationssal kan man säga. Man blir ju tvättad och sen så är det en nål som man för in i magen. Genom magen.
Genom magen?
Mm, genom magen. Så suger man upp lite utav den här fostervattenvätskan, tror jag att det är. Och sen tror jag att det är där man tar proverna på. Alltså jag kanske säger fel. Jag tror att det är så.
Men du fick i alla fall spruta in i magen?
Mm, en nål.
Ja.
Och sen gör man det tillsammans med någon form av ultraljud. För du ska se exakt vart du för in den.
Okej.
Okay, så ja. Det är därför, och det är såhär, ja det är klart att jag förstår att jag måste ligga still. Alltså, det är rätt viktigt. Men hon var ju såhär, ligg still, vad är din tvättare? Alltså, det var ju kaos. Och sen efter det, när man har gjort ett fostervattenprov så är det ju en förhöjd risk för missfall. I en viss tid. Jag kommer inte ihåg hur lång tid där. Mm. Och jag minns att jag frågade henne såhär, ja men vad ska jag göra om jag till exempel börjar blöda eller liksom vad det nu är. För det här var på en fredag. Hon bara, ja, det finns inte så mycket att göra. Är det ett missfall så är det ett missfall. Och ja, då är det så.
Nej.
Och jag bara, nej men, ja.
Vad hade hon för dag? Jag hoppas inte hon alltid är så.
Nej men vi åkte hem på fredagen där. Och drog ner persiennerna. Det var ju som sagt 30 grader varmt ute. Folk var på väg till Långholmen där nere vid Hornstull där vi bodde med sina roséflaskor och sina picknickfiltar. Och ja, jag typ stirrade in i Mickes ögon eller i kudden i fram till måndag. Gjorde absolut ingenting. Vi hade lite familjemedlemmar som kom förbi med koka korv och försökte tvinga i Micke och köpte så här 40-mell-flaskor till mig från apoteket om du måste äta eller du måste dricka liksom. Och, ja, det enda jag gjorde det var ju att jag bara gick på toa så jag gick och la mig igen.
Hur reagerade Micke?
Extremt starkt. Alltså jag har gått igenom tunga saker i mitt liv innan det här. Till exempel min biologiska pappa har ju suttit i fängelse stor del av min barndom. Alltså det har varit såhär, jag är skilsmässobarn, jag flyttade hemifrån när jag var 16. Jag har levt i destruktivt förhållande. Alltså jag har upplevt mycket tunga saker. Micke kommer från en kärnfamilj, han har levt ganska tryggt. Jag vill väl säga att hans liv egentligen inte hade rubbats på så stort sätt innan det här hände. Så att han kastades ju verkligen ur kurs. Kanske att han tog det lite bättre än mig precis i början när vi inte visste vad det handlade om. För då var jag så otroligt uppriven och ledsen. Och ofta är det ju så i ett förhållande att man är inte lika ledsna båda två samtidigt. När någon rasar, då steppar den andra in och tar tag. Och liksom så här, det här löser vi tillsammans. Mm. Och sen när den andra rasar, då kliver den andra på. Det är som att man går på sitt så här, olika pass.
Aha,
om vem
precis.
Som tar vem. Och eftersom att jag var ju bara så orolig för att jag kände att jag bär på det här barnet. Men jag vet inte vad som är fel. Så att det var jag kommer ihåg att jag liksom blev rädd ibland för att jag kände så här. Det är så konstigt sätt att förklara det på, men jag kände vad är det jag bär på? För att jag visste inte vad det var. Jag kunde inte sätta finger på vad det var, så för mig var det nästan så här utomjordiskt. När de inte kunde säga vad det var för fel och jag bara väntade på att få svar. Och då kändes det som att jag kanske får svar på att allt är fel. Att det liksom, det vart så, ja, sjuk känsla. Så han var väl kanske lite starkare den helgen, tänker jag.
Fick ni reda på någonting på måndag?
På måndagen så ringde det. Och då berättade de att de hade fått de första svaren. De odlar ju liksom på allting. Så att de ska ju ta reda på varenda kromosom. Allt. Men då har de fått det första svaret. Som jag nu inte kommer ihåg vad det heter. Men det heter någonting med fish. Alltså det kallas att man får en fish. Typ att man får det första svaret. Och då kan man utesluta de absolut allvarligaste felen. Och de som är de här som inte är förenade med liv och sådana saker. Så då kunde de utesluta allt det. Och när de har kunnat utesluta det, så man vet att okej, men det här barnet kommer kunna leva liksom, utanför magen. Då blev vi sen remitterade till fostermedicin på Karolinska i Solna. Som faktiskt forskar på foster i magen och diagnostiserar vad det är som är fel. Så då skulle vi få komma dit ganska snabbt, redan efter 1-2 dagar. Och då träffade vi den läkaren som vi hade de kommande 20 veckorna och... Vi träffade även en ortoped som också kollade allting från första början. Och de gick ju igenom, de räknade ju allt liksom. De räknade ju 5 fingrar och 5 fingrar där och 5 tår. Och sen så kom de ju till vänster ben och så var det så här, okej, men här är det ju något som är knas liksom. Mm. Och då började de ju göra 4D-ultraljud och de filmar ju. Så att vi gjorde ju liksom, filmade ju 4D och allting. Så vi såg henne när hon låg och sög på tummen och liksom allt så här. Så att det var ju väldigt, man var ju väldigt nära henne liksom. Och då... Det är ju lite av en trygghet att man ser att så här, de bara, hon mår bra där inne. Hon mår inte dåligt liksom. Men det är någonting som är vaj med benet. Och sen till slut då så kom det en ortoped dit. Och som berättade att ja, men det här ser ut som dysmeli. Och vi bara så här, vad är det? Och förklarade att det ser ut som dysmeli, vilket är ett samlingsord liksom. Och att i hennes fall så ser det ut som att hon har fibula aplasi, vilket betyder att hon saknar sitt vadben. Hon har ett lårben, så hon har lårbenet, och sen så har hon skenbenet, men hon har inget vadben. Mm. Så att det stora benet i underbenet saknas egentligen. Och så saknas det liksom senor och lite prylar och hej och hå i foten.
Hur kändes det att höra det? Alltså ni hade ändå trott att det kanske kunde vara så att hon kanske inte kunde leva utanför magen.
Mm.
Kunde ni liksom känna att det var lite skönt att säga okej, det är bara benet, eller var det fortfarande ett jobbigt?
Nej, men jag kunde det. Jag kunde absolut göra det. Jag var jätteledsen. Jag var ju helt förstörd. Men Micke var ju mer orolig över vad hon skulle få för liv. Mm. Eftersom att vi frågade ju vad innebär det? Och då sa hon väl mer eller mindre att ja, men det innebär att... eller hon sa att ja, men jag har många dysmelibarn som jag har hand om och sådär. Och det är ingen fara. För jag sa till henne så här, men gud, det här måste ju vara maximal otur. Sa jag till henne. Och hon tittade på mig som om jag var dum i huvudet och bara, nej. Få barn med gravt hjärtfel är maximal otur. Hon var ju så här, vadå, det här är ju inga konstigheter. Och så sa hon liksom att ja, man kan göra benförlängning eller man kan amputera. Och jag bara så här, ja, fast du kan inte säga att det inte är maximal otur i samma mening som du säger att det är bara amputera. Det är liksom, jag och Micke satt ju... Nej, jag och Micke satt ju som två ufon och bara, va? Och då tog han det hårdare än mig. För det enda han såg framför sig var en dotter som inte skulle kunna gå eller springa eller dansa. Det var ju liksom det enda han tänkte på.
Kändes det skönt att hon var så... Alltså att det var så lättsamt för henne? Eller kändes det som att hon liksom förminskade era känslor?
Nej, men alltså... Det, jag har ju förstått i efterhand, eller sen Penny föddes och under tiden nu som vi har haft kontakt med henne, att hon är ju en extremt rak läkare. Mm. Hon lindar inte in någonting. Och i början var ju det jobbigt. Det är ju inte så att Pennys fall blir bättre av att någon annan kommer och sugarcoat it, men... Man tror inte att man var van med att man liksom får saker och ting kastat i ansiktet. Så att, ja, det var ju jobbigt i början. Eftersom att många andra inom vården var ju väldigt så att de inte trippar på tå. Men att de var väldigt så här, vi förstår att det är jobbigt och vi är si och vi är så. Och man träffar kuratorer och hej och hå. Medan hon var bara så här, ja, det här är ju ingen piece, alltså det här är en piece of cake. Men samtidigt var det ju skönt eftersom att vi kände att, ja, då är det bara det då. Då får vi rikta in oss på att det är bara det här.
Hur var de sista veckorna då, av graviditeten?
Ja, så jag började ju gå på fostermedicin tror jag i vecka 22. Och sen så gjorde väl jag 12-13 ultraljud kanske. Och sånt. Vi var ju där ibland flera gånger på en vecka och ibland varannan vecka. Och jag vet inte, alltså sista tiden av graviditeten var väl inte alls bra egentligen. Eftersom att man var ju orolig hela tiden. Och det var ju nya direktiv hela tiden på varje ultraljud. Så att jag vet inte, det var ju både ångestfyllt att åka till Karolinska de tiderna vi hade inbokade. Men det var samtidigt också vår enda gång vi kunde pusta ut. Varje gång vi kom därifrån och vi hade haft ett bra ultraljud. Där det var så här, allt ser bra ut. Hon växer som hon ska. Och till slut så de visste ju vad hon skulle heta. Och det var ju väldigt så här personligt. Och de bara, Penny mår bra, nu kan ni åka hem. Då minns jag att vi gick ut därifrån när vi var upprymda. Och vi kunde vara så här, ja men nu åker vi och köper barnvagn. Eller nu gör vi det här. Och vi levde väldigt mycket på den känslan som vi hade fått. Men om vi kom därifrån och en gång så hade läkaren sagt att ja, jag tycker hon har lite litet huvud. Då var jag ju så här, ja, gick hem och googlade så trodde jag att hon hade mikrocefali. Så ringde jag ju till läkaren och bara, alltså... Du kan inte säga att hon kommer komma ut med ett huvud som ett jävla popcorn liksom. Alltså, det går inte. Jag bara, han bara, vadå? Vad pratar du om? Jag bara, du sa att hon hade litet huvud. Han bara, ja men jag bara spekulerar. Jag bara, ja men då får du fan sluta spekulera när vi är där. Vi fick ju liksom en bra tät kontakt med honom och så här, så att han bara, åh gud förlåt. Och så kom vi tillbaka gången efter och han tittade på mig och Micke och sa så här, ja, ni är rätt små huvuden ni också så att, ja, det... Det är inte så konstigt egentligen. Han bara, mina ungar är också små huvuden. Alltså du vet, då blir man ju så här. Jag bara, men du kan inte spekulera högt. För att vi var ju som vettextraser. Vi drog ju åt oss allt liksom. Vi sög ju upp varenda liten grej han sa. Så hade vi fått någonting som kändes negativt, då gick vi därifrån och var ju liksom helt nedslagna i skorna. Och verkligen hatade allt. Avbokade planer med kompisar. Bara, nej ni kan inte komma på middag. Nej vi vill inte komma på middag. Hej då. Och gick hem, kollade på en serie och försökte bara glömma allt fram till nästa möte. Så att vi levde egentligen för de här besöken. Så det var väl ingen rolig graviditet. Jag har ju inte njutit en enda dag.
Förlossningen då? Skulle du få föda vaginalt eller var det något som gjorde att... Att det skulle bli snitt?
Nej, jag födde med snitt. Och det var för att när allting uppdagades och man kommer till fostermedicin så börjar man prata om snitt för att man är så här, om det skulle vara någonting annat. Och om man vill ha en större beredskap när barnet föds, så var de så här, vi vill att ni föder här. För det här är liksom ett akut sjukhus, här har vi all beredskap. För jag var väldigt inne på att jag ville föda på BB Stockholm eller BB Sofia som då fanns och sådär. Mm. Och de bara, men vi tycker att det är bra att ni föder här. Och som sagt, om det skulle vara någonting annat så är det bara man gör kejsarsnitt. Mm. Så tanken var att jag skulle göra kejsarsnitt fram till säkert vecka 30, något sånt, 32. Och sen så bara helt plötsligt från en dag så sa de så här, nej men vet du vad, du behöver inte göra kejsarsnitt. Vi har ju konstaterat nu att det är ju bara benet. Och då var jag så här, ja fast nej, nu är det så här att det här är det enda jag har kontroll på i hela min graviditet. Det här är det enda jag har vetat om kommer ske. Och det är egentligen det enda som jag på något sätt har under kontrollerade former. Och så de bara, ha, men då får du ju gå till specialistmödravården och så får du ju prata med dem. Och då ska man ju egentligen...
Nej, så du fick gå igenom den resan också?
Mm.
Nej.
Jag var ju inskriven där. Ja. Men de ville ju ändå liksom ha samtal. Och då sa jag egentligen så här, jag bara, alltså hörru du, jag kommer inte sitta här nu och bara, jag är så rädd. Oh, jag vill inte. Jag bara, hela min jävla graviditet har tagits ifrån mig. Alltså allt. Och det här har ni lovat mig, det här har jag ställt in mig på, det här är det som gör mig lugn, så nu löser ni det här, liksom, på riktigt. Och det gjorde de ju, så det var ju skönt när de sa att, men du får det. Man får ju inget datum direkt, men jag fick det beviljat, liksom, att jag skulle få det.
Mm.
Så det var lite utav en trygghet.
Ja, det förstår jag, när man har ställt in sig på det också.
Mm.
Absolut.
Mm.
Men då var det ju dags för upplösning.
Ja. Mm.
Vad kände du innan? Alltså var ni nervösa eller var ni lugna? Var ni, såg ni fram emot att få träffa henne eller var ni rädd?
Vi var nog allt. Vi var nervösa, vi var rädda, vi var jätteglada, vi var jätteförväntansfulla, vi var blödiga, vi var allt. Alltså det var ju så här, vi kom ju dit till det här liksom lilla rummet och så sa de så här, ni kan ta med er tofflor och en telefon eller en kamera. För nu ska vi gå ner liksom. Och jag bara så här, jag kunde inte ens koppla varför vi skulle ha med oss det. Utan jag bara så här, de bara, men så ni kan ta lite kort. Så jag bara, just det. Mm. Så vi tog med oss de grejerna ner och sen så ligger man ju liksom på centraloperation i olika bås tills det är ens tur. Och då rullade de in den här lilla vagnen med den här
baljan.
Ja, baljan liksom, plastbaljan. Och för mig var det ju så här, vad fan är baljan till? Alltså du vet, jag kunde inte se ett scenario att det kommer ligga ett barn där i. För att det var ju liksom, helt plötsligt var det 16 december 2014, det var beräknat snitt. Men våran resa hade ju börjat så här, 2012. Allt det här liksom, allt med alla försök, med undersökningar, med IVF-en, med ultraljud, med att vi fick reda på att det var helt galet till liksom överlevnaden fram till det här datumet. Och sen helt plötsligt var det här datumet här. Och så kom de in med den här baljan som att det var världens mest självklara sak. Att så här, men här får ni en balja för ni ska få en unge.
Mm.
Och så jag kunde inte koppla det liksom alls. Och sen när det var vår tur så fick ju vi börja gå och så gick den bakom och rullade den här baljan liksom. Och man bara, men gud, vi ska verkligen gå och få vårat barn. Alltså det går ju inte att förklara. Jag vet inte, jag kan ju liksom prata ibland med mina kompisar om det här och om de har gått igenom en lätt graviditet eller haft väldigt lätt att bli gravid, så är det väldigt naturligt för dem att säga, du blir gravid, du är gravid och här kommer en förlossning. För mig var transportsträckan kändes som flera år, att det var inte naturligt för mig att det skulle komma en förlossning efter en graviditet. Utan jag såg egentligen bara allting som överlevnad. Och till slut hade jag liksom satt upp den här förlossningen på så högt uppsatt mål att det blev svårt att ta in. Så jag följde ju liksom bara med i alla förberedelser in i rummet och det är liksom, men sätt dig si och så, nu ska vi lägga den här bedövningen och nu ska vi göra det här.
Hade ni fått förklaras för er hur Pennys ben skulle se ut?
Vi hade sett hennes ben på både 3D och 4D. Så att vi hade ju sett det i olika vinklar jättemånga gånger. Och jag minns att jag så här memorerade det flera gånger, hur det såg ut. Men det går ju inte att jämföra med hur det såg ut på riktigt. För att du ser det på en skärm och sen får du ut en bild som är svartvit. Jag visste inte att de hade börjat med kejsarsnittet riktigt. Utan jag kände ju att det var som att någon stod och tryck på mig. Att det liksom varit lite svårt att andas. Att det varit lite så här, eller inte svårt att andas, men det kändes som att någon tryck på magen egentligen. Mm. Så att jag trodde att det var förberedelser allting. Jag var ju bedövad. Och sen helt plötsligt så hör ju jag att hon skriker. Så jag blev ju så här, men gud, det är ju liksom... De har ju börjat. De har ju liksom kört under hela den här tiden. Så jag fick ju sån chock och då hör jag, eftersom att jag hör att hon skriker, så vet jag ju om att liksom, men gud, hon är ute. Och då tar det bara några sekunder och Micke liksom får ju hjälp och lägger henne direkt på mitt bröst. Och jag har ju liksom infarter och gud vet vad, och jag ligger ju typ som Jesus på det här bordet, liksom helt som ett kors. Så jag säger ju bara till Micke så här, får jag se hennes fot? Så han lyfter ju liksom på handduken och då ser jag ju den och det är ju så här, ja, det var ju världens sötaste fot. Alltså det var ju världens minsta lilla fot och den var ju bara sned liksom. Alltså det var ju som att den låg ju längs upp med benet liksom, eller vad man ska säga. Den var ju som 90 grader utåt och uppåt. Och när jag hade sett den då så var jag så här, det var så liten del av henne. Och sen tittar man på hela henne och liksom, man bara så här, men herregud, var är du liksom? Det var så helt surrealistiskt att så här, här är hon liksom. Hon är här nu. Och jag minns att de tog henne, Micke gick iväg, de gick till det här rummet bredvid och de typ, ja, de karvade väl ihop mig. Och jag låg kvar och jag minns att jag frågade flera gånger så här, är det bra? Är det bra? Är det bra liksom? Är det lugnt? Är det bra? För att det känns ju som att de är borta så länge.
Mm.
De är ju inte det, utan det går ju faktiskt ganska snabbt. Och han skulle väl hjälpa till och klippa navelsträng och det ska ju vägas och sådär. Så kommer de tillbaka och de bara, det är helt lugnt. Hon mår jättebra. Det är helt lugnt. Och jag hörde några gånger att hon så här skrek och så att jag förstod ju det. Och sen så kom han tillbaka med henne och så la han henne på mitt bröst igen. Och liksom, då var det ju så här, ja, men vi löser det här, Penny. Det är liksom, vi fixar det här, det är ingen fara. Och Micke tittade på mig flera gånger och han var så här... Han bara, det löser sig, Angelica. Allt kommer lösa sig. Och då, alltså, då kände man att man hade varit orolig så mycket i onödan. För det var bara, det var verkligen bara det. Det är så svårt att förklara den känslan liksom. När man så många gånger i livet trott att man aldrig ska få uppleva det. Och sen kommer sekunden. Då blir det liksom, alltså, skulle jag få ett barn till, då skulle jag aldrig uppleva den känslan. Även om alla säger att det är samma kärlek till flera barn. Jag skulle aldrig uppleva den känslan. För att vi hade sett henne så många gånger innanför. Det var liksom, jag vet inte hur många ultraljud jag har gjort liksom totalt. Det var 40 stycken kanske. Och det här första gången utanför. Liksom. Så att det vart så...
Kände du igen henne från ultraljuden?
Ja, gud ja. Ja, ja, absolut. Jag hade ju suttit och kollat på de sista ultraljuden vi gjorde med hennes lilla näsa och med hennes haka och med liksom allting. Och sen när hon kom ut så är det så här, jag antar att nästan alla föräldrar känner så, att det är så här, det här är vackraste jag sett i hela mitt liv. Men jag blev ju så här, men herregud, det här är liksom, det här är min skatt. Alltså det vart ju så övermäktigt.
Men vad hände då med hennes fot? Alltså hur visste ni, var det bråttom på något sätt att ta något beslut? Eller hade ni tagit något beslut? Eller vart?
Nej, vi hade inte tagit något beslut överhuvudtaget. Utan de var väldigt tydliga och sa till oss att ni behöver inte ta något beslut när hon låg i magen. Och de sa att ni behöver inte ta något beslut heller när hon är nyfödd. Utan såna här typer av operationer görs tidigast när de är typ ett år eller två år. Så vi visste ju att det är absolut ingen liksom panik med någonting. Däremot så trodde ju vi att det bara var fel på hennes underben. Men det visade ju sig att det var fel på hennes höfter. Och det var ju någonting som visade sig vid en röntgen. Och hon hade ju inte luxerade höfter, alltså de var inte urled.
Nej,
men
precis.
De var lite underutvecklade. Och ironiskt nog på hennes högerben, som är helt friskt. Helt random. Fullständigt random.
Och hade det något med det att göra?
Ingenting.
Eller var det bara, nej.
Absolut ingenting. Och i vanliga fall, när man föds med underutvecklade höfter och man är helt frisk och man har två friska ben, så kan man strunta i att behandla det. För det kan växa bort. Men Pennys ortoped, som är väldigt vis, sa att i Pennys fall så tar man inga chanser. Utan eftersom att hon kommer att leva med antingen något form av hjälpmedel eller liksom, oavsett vilken behandling ni väljer att göra för Penny, så det är väldigt viktigt för henne att hon har bäst förutsättningar på sina höfter. Så de började ju behandla hennes höfter när hon var 4 veckor, tror jag. Så då sattes ju hon i typ en plastskena som hon hade 23 timmar om dygnet. Och det var ju så här, ja, då åkte man ju ner i en grop igen. Och
det var så?
Ja, det var ju jobbigt, det var ju svårt att amma, det var ju svårt att liksom krama, bada, hålla om, alltså allting. Och hon bara gallskrek och hon satt ju fast i en grodställning och hon hatade det. Och jag var ju ett jävla nervrak och Micke fick ju spänna fast henne i den där och det var så jobbigt. Mm. Och vi gick tillbaka och det var ju röntgen efter 6 veckor och vi tänkte så här, gud, nu kanske det liksom har... Nej, det var röntgen efter 4 veckor. Och tänkte att nu har det säkert blivit bättre. Och det hade inte hänt någonting på 4 veckor. Och så man bara, men det är inte sant. Och man slås tillbaka in i det. Och de bara, ni får ha de här 4 veckor till. Så hade de 4 veckor till. Och då hade man jättehöga förhoppningar om att nu har det hänt någonting. Och så sa de att, men det har blivit lite bättre. Men det är inte bra. Så du får ha dem, fortsätta med det. Så fick jag dem i 12 veckor. Och 12 veckor på ett litet barn, det är ganska lång tid liksom.
Men accepterade hon den till slut eller gillade hon
aldrig? Nej, hon gillade den aldrig. Så det var ju det som var jobbigt. Om hon hade varit helt fine, då hade jag varit det.
Mm.
Som att hon gallskrek och mådde så dåligt. Eller hon mådde inte dåligt, hon var ju liksom sned. Hon ville inte sitta i den. Men det var det som jag tyckte var jobbigt. Att jag bara stod grät ju när hon inte ville sitta fast i den. Men då hittade vi en bärsele som heter Ergo Baby.
Mm.
Och den är ju jätte... det främjande för barns höfter.
Ja, för där får de ju den här grodbreda.
Så vi frågade ju Pennys ortoped, får hon sitta i den här? Hon bara, ja, det får hon. Så då blev den ett så här substitut för...
Och då kunde ni ta av den?
Då kunde vi ta av selen.
Nej, vad mysigt! Mm,
så att hon, och jag kunde ju inte sabba min rygg så mycket som jag hade gjort kejsarsnitt. Så att Micke hade ju henne på sig som en schimpans från morgon till kväll. Alltså hon satt ju på honom hela tiden. Alltså som en liten mini-apa liksom. Så vi köpte både bärsjal, som man sitter i grodställning. Och sen så sätter man den här ergobabyn då. Och så har man ett litet spädbarns...
Inlängd,
precis. Så att de sitter i grodställningen egentligen hela tiden. Så hon sov och var vaken och sov och var vaken. Och liksom, hon bara hängde med där. Så då fick hon ju verkligen både... Han gick omkring där barkaka där hemma. Så det var bara hud mot hud. Typ 23 timmar om dygnet. Och sen efter 12 veckor, då var hennes höfter perfekta. Och då sa hon att ni ska veta hur lätt det här har varit. Hur otroligt liksom enkelt sätt det är att korrigera höfterna på det här sättet. Att inte behöva genomgå en operation när man är äldre. Så då var vi såhär, yeah. Men nu har vi ju fattat att okej, det var ganska enkelt sätt.
Du nämnde förut att de... val ni hade var antingen att amputera benet eller att förlänga det. Amputera tror jag de flesta vet, då tar man ju liksom bort en del. Men det här med att förlänga.
Förlänga är ju egentligen, enligt mig, stenålders metod. Alltså du knäcker benet och så drar du ut det. Och så knäcker du det och så drar du ut det.
Va?
Så sätter du knäcker det och sätter en ställning på med skruvar. Och sen skruvar du ett visst antal millimeter per dag. Och hela tiden drar ut benet.
Aj!
Och sen när du har gjort det så tar du bort ställningen. Och sen får du inte stödja på benet. För benet är jätteskört för då kan du bryta av det. Och sen när benet har läkt ihop, då gör du den här proceduren igen. Så egentligen så är det ju så att Penny har ju inget vadben. Så det man förlänger är ju skenbenet. Och enligt min mening så är det... Jag tycker inte att det är ett humant sätt. Jag tycker inte att man... utsätter barnet för humana förhållanden.
Det låter fruktansvärt plågsamt.
Ja, det är plågsamt, smärtsamt. Det är jättemycket infektioner. Det är liksom intravenösa antibiotikabehandlingar. Det är mycket sjukhusvistelser. Vissa får avbryta de här behandlingarna på grund av att det blir så pass mycket infektioner. Estetiskt tycker jag personligen att det ser förjävligt ut. Och jag tänker så här att, ja, jag vet inte, det kanske är någon som lyssnar som bara säger, ja, min är bara tänka på det som är estetiskt. Men ja, hon är en tjej som ska växa upp. Och jag tycker att jag ska kunna ge henne de bästa förutsättningarna. Så estetiskt sett skulle det bli skitfult.
Skulle hon kunna använda benen som ett ben?
Alltså, det är ju någonting som är frågor som kom upp senare. Först så började de prata om benförlängningar och jag är ju också väldigt rak och hård och ärlig och allting. Och jag frågade ju det här teamet som finns på Karolinska, som är just ett team för dysmeli. Och jag sa till dem, ja, men nu sitter vi och pratar om amputationer, vi pratar om benförlängningar och alla olika alternativ som finns och tillvägagångssätt. Jag bara, men låt säga att vi väljer benförlängning. Blir det bra? Och jag pratar inte om första behandlingen. Jag pratar om slutresultatet. Blir det bra? De bara, ja, i Pennys fall så blir det nog inte det. Vilket betyder att då ska hon förlänga sitt ben under större delen av hennes uppväxt. Spendera mycket tid på sjukhus i rullstol. Och sen när hon växer upp så kommer hon ändå vara kanske stelopererad i ankeln. Eller inte kunna springa. Behöva ha ortos. Alltså massa jävla hjälpmedel och förhöjda skor och gud vet vad och allting. Och då var jag så här, ja, det är inget alternativ. Då är det bara amputera. Och då var det så skönt för att då var de så här, ja, men vad bra. Då behöver vi inte höras nu på typ 10 månader.
Hur gammal var Penny när du tog det beslutet?
Barn. Ja, Micke tog väl det beslutet när hon var, ja, kanske 3 månader. Något sånt. Och då hade vi innan haft en liten skena till hennes fot. Som vi skulle använda för att töja hennes fot åt rätt håll liksom. Så jag bara tog av den här skenan. Jag bara, här, varsågod, ta den, hej då. Nu vill inte jag ha något skit på henne. Nu vill inte jag hålla på att töja åt varken höger eller vänster. Nu ska vi hem. Nu ska vi vara i fred. Och nu ska vi bonda som familj. Och sen hörs vi när det här är aktuellt. Så vi egentligen gick hem och försökte leva på som vanligt. Och så visste jag att från och med ett år, kring ett år, så börjar man att fundera på liksom amputation och börja planera och allting.
Mm.
Och jag hade ju kontakt med väldigt mycket familjer i USA. För där är det väldigt vanligt att man amputerar. Och i Sverige är det inte så vanligt. För att det mycket hänger ihop med rädslan av att, oh gud vad läskigt med amputation. Och att många inte vill ta bort någonting som de har. Att de är så här, men gud, varför ska vi ta bort en fot om vi kan behålla den? Men det är ju, vi kan ju inte jämföra med våra fötter som är vanliga.
Friska. Alltså,
nej, hon hade ju inte frisk vävnad i liksom. Så när det började närma sig hennes ettårsdag så började jag ringa och terrorisera det här teamet egentligen. Och de bara, ja men gud, ingen panik och ja men det där tar vi sen. Jag var så här, ja nej, det gör vi inte. Utan vi ska börja planera in det här nu. För att Penny reser sig upp mot bord och hon gick med en stol framför sig och hon släpade sin vänsterfot bakom sig och jag såg att nu börjar hon begränsas av att hon inte kan gå. Så därför låg jag på. Och hade jag inte legat på så hade hon inte fått sin operation tidigt. Så att jag låg på tills vi fick ett datum och så amputerades hon 28 januari. Så hon var 13 månader.
Men du var liten.
Mm, hon var jättemini.
Men de månaderna när ni var hemma, kände du att du innan. Fick, innan ja, fick du lugn och ro? Eller fick ni lugn och ro? Fick ni njuta? Fick ni...
Jo, vi fick njuta. Vi fick njuta och vi fick förankra vårat val. Och vi fick även bli... många föräldrar som jag har kontakt med, både svenska och utländska, säger att det finns ett liv innan amputationen och det finns ett liv efter. För på ett sätt så är det som att du kan inte börja riktigt att leva innan det är gjort. För du är så otroligt begränsad. Och så att vi kände hela tiden att det var en transportsträcka fram tills det. Mm. Så vi försökte landa i vårt beslut, men det kändes som att vi inte levde fullt ut. Vi var ju liksom inte inne i sjukhussnurran och vi hade inte så mycket sjukhuskontakt och det var inga besök och sånt. Så det var ju skönt och lugnt. Men det var ju också det här visuella för oss som första gångs föräldrar, att det var ju liksom, du vet, Penny hade inga skor. Var det snöstorm? Du kunde inte sätta ner henne någonstans. Du kunde inte ha någon sko på sin fot. Liksom ingenting. Så det var så här, fick man ha så här små tosser på, du vet, så här, en satt snett och en ramlade av och skit. Och det var svårt, vi hade inte riktigt landat i det. Var man inne i en galleria typ eller någonting så brukade vi ha så här en filt. Liksom. Bara för att vi pallade inte riktigt att folk tittade.
Nej.
Vi hade inte landat i hela grejen, det var så mycket. Så ibland kändes det skönt att bara så här, inte någon skulle glo. Typ. Mm. Så vi landade i det rent mentalt att vi kommer gå igenom någonting. Men det kändes inte som att vi liksom riktigt hade börjat leva. Det kändes som att vi hela tiden stod och väntade. På något.
Hade du önskat, för om jag har förstått det rätt så alla har ju liksom inte valet att ha kvar kroppsdelen som kanske inte funkar och amputera den. Önskar du att du inte hade haft valet?
Jag har aldrig reflekterat över det, utan vi kände oss så pass säkra med vårt val. Vi vacklade aldrig efter att vi hade tagit beslutet. Jag kommer ihåg att vi samlade väldigt mycket information till varför vi hade tagit rätt beslut för att kunna använda det i framtiden för att förklara för Penny. Jag kan se Penny i ögonen idag och tala om för henne varför vi valde det.
Men den 28 januari kom.
Mm.
Det var dags för amputering.
Mm.
Hur nervösa var ni?
Vi var jättenervösa. Hon var ju så liten. Hon var ju liten och fastande liksom 13 månader. Och hon låg bara och drack lite ersättning och väntade. Och operationen blev uppskjuten flera timmar. Hon var jättetrött och allting. Och jag minns att jag var så orolig och så rädd. Så jag sa till Micke att du får gå in med henne i operationssalen. Jag kommer inte klara det. Och så här, precis när de sa liksom att nu är det dags att gå till operationen, så ändrade jag mig. Jag bara sa nej, nej, gud, det är självklart jag som ska gå in med henne. Och då får ju Micke bara så här, ja, om jag har sagt att jag vill gå in med henne, då skulle aldrig han säga nej, jag går in med henne. För att då skulle jag sänka honom på plats liksom. Han var så här, okej, du vill gå in med henne, du får gå in med henne. Jag vet inte, någon sån här mammainstinkt liksom. Så jag gick in med henne, la ner henne på en så här varm operationsbädd. Hon höll i båda mina händer och jag bara la min kind mot henne typ och så här, stod och pratade med henne. Och så jag sa till dem, sätt inte på henne masken. Spänn inte fast masken på henne. Så de höll masken ovanför hennes ansikte liksom.
Mm.
Och sen så till slut så, jag tror att hon samtidigt fick någonting i sin infart. Så då var det en sköterska som la en hand på min axel och så sa hon så här, nu sover Penny, så vi tar hand om henne nu. Och då var det ju som att någon vred på en kran. Alltså då bara grinade jag ju så mycket så att jag typ inte fick någon luft. Jag bara snorade som en gris där ute i korridoren och bara, det var ju hemskt. Och jag gick ut ifrån de här liksom dubbeldörrarna till det här anhörigrummet och Micke satt ju där liksom. Så att han sa ju ingenting utan han egentligen ställde sig ju bara upp och bara så här, höll om mig. Och så stod vi så. Och det går inte att göra någonting då. Du har ju gått ifrån rummet. Och det är ju påbörjat. Och liksom, ja, vad fan ska du göra? Du bara åker med. Och vi gick upp i den här kafeterian. Jag hade min mamma där. Micke hade sin bästa killkompis. Jag hade min bästa tjejkompis och min bästa killkompis som var där. De försökte liksom, alltså inte spela pajas och underhålla oss. Men de försökte ändå så här, prata med oss. Och vill ni ha något att äta? Och du vet, det bara vände sig i min mage. Jag kunde inte äta någonting. Och sen när vi sitter i den här kafeterian, då kommer med en matbricka i handen Pennys ortoped. Som alltså ska amputera henne. Jag bara så här, ursäkta, jag vet inte om du har missat memon, men du ska liksom amputera min dotter där nere. Och hon bara så här, hej hej, titta på oss. Jag bara, hej. Och hon bara, ja, vi ska snart köra igång. Men det är så mycket förberedelser innan amputationen. Ja. Så det är egentligen det som kirurgen går in och gör. Det är att hon är så här, vart ska jag skära? Okej. Okay. Det är så mycket annat runt omkring att hon hann äta sin typ köttbullar innan det var dags men för henne.
Hur surrealistiskt var inte det? Att liksom, hon ska ju göra något som är ganska stort för er.
Och för henne var ju det en dag på jobbet.
Och för henne var det en dag, precis, hon skulle bara käka sin lunch innan.
Mm, och sen ska hon hugga av en fot.
Ta det här sen.
Ja.
Okay.
Det är ju helt sinnessjukt. Det är ju jättesjukt. Ofta man vill äta liksom, innan det.
Ja,
så jag vet inte. Jag och Micke och våra vänner och min mamma, vi gick ju ner där i de här jävla katakomberna på Karolinska och gick under jorden fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och man bara tittade på telefonen hela tiden. Och sen så gick vi och satt oss i kafeterian och det spöregnade ute. Och det var ju 28 januari och det var ju grått och mörkt och det var så deprimerande. Och det var liksom så här, var ju liksom, ja men, skräckfilmsväder i princip. Och sen så slutade det regna och så kommer solen fram. Och så typ 30 sekunder efter att solen började lysa så ringer telefonen. Och så de bara, hej. Vi är klara nu. Och så då bara sprang jag och Micke hela vägen. Hela vägen ner. Alla jävla hissarna. Allting till uppvaket. Och då var det ju så att operationen är liksom på en sida. Och sen utanför de här dubbeldörrarna så går man 2 meter in på uppvaket. Och så precis när vi liksom ska in på uppvaket. Då kommer Penny från operation. Till uppvaket på sängen. För de hade väl inte räknat med att de här jävla päronen skulle springa hela vägen. De tänkte väl att vi har väl tid att rulla över ungen från operation till uppvaket. Ja. Så vi bara står ju så här och ser ju henne liksom en meter ifrån oss på den här bädden. Med alla tuber, slangar, allting. Och det är maskiner och det är dropp och jag gud vet vad det är allt liksom. Så vi går ju efter dem liksom. Och de så här parkerar henne där inne. Och så säger de att så här, hon är inte sövd. Men hon är ju djupsömn liksom.
Mm.
Hon kommer ju vakna snart. Och jag har ju massa filmer och kort ifrån det här. Och Micke står ju ovanför sängen och torkar sina egna tårar. Och vi tittar ju liksom på henne. Och hon är ju världens minsta lilla sjukhusskjorta. Liksom, som bara hänger så här. Och de har satt på henne en sån jättestor blöja. Någon så här one size fits all typ. Mm. Och sen är det ett gigantiskt gips. Bara så här, ett så stort gips liksom.
Mm.
Och så finns det ingen fot längst ner. Det var liksom bara runt längst ner.
Hur var det att se det?
Nej, men det var egentligen ingen fara ändå. Alltså det var ju så här att för oss var ju det startskott.
Var det skönt?
Ja, på ett sätt var det skönt. Det som var mest skönt där och då, det var ju så här, operationen är över. Då visste man ju att det som man hade varit liksom orolig för, själva operationen, att den hade gått bra. Och läkaren kom in och sa att operationen har gått bra, det har gått så som vi har velat. Och det var ju det som var det viktiga. Det där var verkligen ett så här, okej, nu är det verkligen härifrån och resten av livet. Att det gav ju oss startskottet på vad som skulle kunna komma. Vi kunde inte på något sätt diskutera proteser eller pröva ut någonting innan hon var amputerad. Det fanns ju liksom inget så här, det var bara en jävla väntan. Så det var ändå skönt. Det var, då visste man att så här, nu är det på G.
Processen efter det här då?
Mm.
Hur lång tid tog det innan hon fick börja pröva proteser? Och
Hon amputerades ju 28 januari och hon började ju gå. Hon tog sina första steg i april. Så efter så tror jag att hon hade, och jag kommer inte ihåg, hon var ju gipsad ett tag. Första gipset hon hade ramlade av efter 24 timmar. Gjorde det. Och det är för att den största svullnaden går ner. Och clearly, det finns ingen fot. Så det är ju bara rakt. Och de har ju bara gipsat upp till typ knät. Men eftersom att hon hade ju massa bebishull och allting, så det bara plopp, ramlade ju av.
Ja.
Så att hon var satt i sin sjukhussäng och så skulle jag lyfta upp henne. Och så bara, och jag var inte riktigt beredd.
Jag tänkte säga, hur kändes det för igen? Då kanske ett sår?
Ja, eller jag trodde ju att det skulle se jättehemskt ut. Men det gjorde verkligen inte det. Utan det såg ut som en armbåge med sting. Alltså, jag menar, hon har ju sin häl längst ner.
Har hon?
Ja.
Jaha.
Nice. De har ju alltså bara tagit bort hennes framfot.
Ja.
Och sen har de satt hennes häl under hennes stump liksom. Aha. Eller alltså, hennes stump är ju hennes häl.
Häl.
Och det är ju för att hon ska kunna lägga tyngd på den.
Ja, precis. Att det är lite vadderat, höll jag säga.
Exakt. Ja, men exakt.
Ja.
Så det såg inte så illa ut. Däremot var jag ju inte beredd på det. Men hon hade gips ett tag och i och med att svullnaden går ner så får du ju liksom mindre och mindre gips varje gång. Och sen så får du lite mjukare gips, liksom lite som tjockare bandage.
Ja.
Och sen var ju hon, ja som sagt, hon var ju bebis och hon sket ju ner det där gipset hela tiden. Så jag hade ju skytteltrafik och bara hej, ni är bajs på gipset, och så fick vi ta bort och så fick vi sätta på. Ja. Så att jag såg ju hennes stump så många gånger att jag blev så här, ja, jag kommer ju se den där resten av livet. Så att det var ju inget konstigt.
Mm.
Och sen det sista de gjorde, det var att hon bara hade ett, hon hade ett litet plåster liksom längst ner. Och sen så, stygnen försvann ju av sig självt. Det var något stygn som blev lite så här, ja, konstigt typ. Så det letade sig ut lite senare. Och hon hade även ett, eller det enda som var lite äckligt eller jobbigt eller vad man ska säga, det var att de satte ett stift upp i hennes stump. För ofta gör man det om man har brutit något eller om man har gipsat något eller något, så sätter man ett stift för att man vill liksom fixera allting. Så de sa ju så här, ah, men ni ska komma in och så ska vi ta bort bandaget och så ska vi dra stiftet. Och jag bara, aha. Så då sa man, du kan ge henne en Alvedon innan. Och sen när de drog ut det här stiftet så var det liksom som en kran med blod. Dra ju ut en, ja, jag vet inte, 10-15 centimeter lång spik, typ, skruv. Så de bara, ta en Alvedon. Alltså mig hade de fått söva innan, en ketamin. Typ.
Ja, men absolut.
Ja, jag bara,
Men gud, hur var det att se?
Ja, det var ju jobbigt, för hon var ju så ledsen. Hon gallskrek ju liksom, och hon är ju bebis. Så då var man ju så här, och bara fan, kunde inte ge lite mer heads up på att det var liksom, jag har ju kvar det här stiftet i en, ett rör. Det är ju inte så roligt. Så längst ner var det någon så här ögla på. Ja, men det är så här som man hittar en jävla verktygslåda. Sen efter det, då var det ju egentligen bara fokus på att hennes stump skulle läka och att den inte skulle bli känslig för beröring och allting, för det är helt ny hud liksom där nere. Och så länge du har det kan du inte belasta dig med en protes.
Okay.
Men redan när vi var där på sjukhuset och la om bandagen och sådär, så kom Pennys ortopedingenjör dit för första gången, som heter Akbar. Och så sa han hej, han presenterade sig och han sa vad han gjorde och vad hon jobbade med. Och så sa han egentligen att det är ingen panik nu liksom. Men han var där och han gjorde den första avgjutningen för hennes protes. Och det gör man ju egentligen bara som vanligt med gips.
Mm.
Så det gör ju inte ont, utan du bara gör en avgjutning egentligen. Och sen innan han skulle gå så sa han att ja, jag och Penny kommer bli bästa kompisar. Ni kanske inte vet det nu, men det kommer bli det i alla fall. Och det är de ju.
De är det.
Mm, de är verkligen det.
Alltså, vad fint.
Mm, han är ju världens bästa. Han är ju helt, han är ju familj. Penny har ju verkligen fått en speciell relation till dem och framförallt till honom. För att hon förstår ju att det är ju han som gör hennes ben åt henne liksom. Så att de har ju ett speciellt band. Och plus att han har ju liksom hängt med henne sen hon var 13 månader. Och nu fyller hon ju 5 liksom. Så att man ser ju det här bandet byggs hela tiden. Ja. Och det är jättehäftigt.
För han tog ju då avgjutning.
Mm.
När kom första protesen?
Första protesen kom väl men drygt 2 månader efter, något sånt. Och då åkte vi till Team Olmed och så fick hon pröva ut den. Och jag har ju massa kort på det liksom, när hon både sitter och står med den och allting. Och hon inte riktigt fattade vad hon skulle göra med den liksom. Men det var ju första gången som vi såg henne med, alltså ståendes på 2 ben. Och första gången hon hade ett par skor.
Stort.
Mm, extremt stort. Och det finns faktiskt en bild på henne där hon har jeans och skor. Och då är det så här, hon har gått ifrån och har liksom stump och typ mjukisbyxor till att helt plötsligt såg hon ut, hon såg mycket äldre ut och liksom allting. Och hon stod upp för första gången.
Mm.
Och hon kände att hon kunde stå liksom. Så det var ju sjuk känsla.
Gud vad häftigt.
Ja, helt sjuk känsla faktiskt. Så då var det ju så här, allting var så lätt från det. Ja, det blev inte som vi hade tänkt oss. Men det kan bli så här bra ändå. Och att om det är någon där ute som väntar ett barn och de har fått reda på att allt inte riktigt ser ut som det ska. Det kanske inte just är det här med dysmeli eller att det är någonting med ett ben eller att barnet saknar en hand. Det kan ju vara ett annat, en annan avvikelse. Så behöver det inte liksom vara spiken i kistan. Det går att leva ett vanligt, ovanligt liv. Liksom. Och för mig som har ett barn, eller för oss som har ett barn, så är ju det här normalt. Vi vet ju inget annat. Jag menar, hade vi fått ett annat barn, eller till barn, som är helt friskt, utan komplikationer, så hade jag nog bara så här, men vad gud, kan den där ungen bara sätta på sig byxor själv?
Gud vad konstigt.
Eller vadå, kan du bara gå till kan du bara gå på toa på morgonen? Utan att hon bara så här, bär mig.
Ja.
Och du vet, hon är så här lat. Jag bara, men snälla, kan du inte? För hon brukar hoppa på ett ben.
Ja.
Eller så kryper hon. Eller så hämtar jag hennes protes eller någonting. Ja. Men, och så är jag så här, men kan du inte gå på toa? Jag är jättetrött. Hon bara, nej, bär mig. Jag bara, ja, så bär jag henne liksom. Och jag nekar ju inte henne. Det är klart jag bär henne.
Mm.
Men hon är så här, hon bara, jag tycker att det är mysigt när du bär mig. Jag bara, ja, jag bär dig. Och eller så, ja men du vet så här, hon, jag bara, men ska vi inte gå och äta frukost? Så här, hon bara, jo, men du kanske skulle hämta mitt ben innan. Och jag bara, jag ska hämta ditt ben. Alltså det är så naturligt för mig att vi kommer inte, alltså vi står på uppfarten och ska åka iväg utomlands. Och jag skriker till Micke, har du benen? Eller, har du packat benen liksom? Han bara, ja, fast jag bara är gröna. Vad har du? Alltså, det är så mycket som är naturligt för oss som clearly inte är naturligt för andra familjer. Mm. Vi sitter på stranden, byter proteser, skickar upp protestrumpor upp på parasollet på tork. Mm. Alltså, ställer fötter upp och ner och liksom, vi lever ju ett sånt liv för oss. Det finns inget annat. För henne finns det inget annat.
Nej, men de som följer det. Alltså, jag har ju följt er ett bra tag.
Mm.
Och ni har ju som vilket liv som helst.
Ja.
Och Penny är ju typ den gladaste ungen jag någonsin har sett.
Ja, hon är ju alltid glad.
Ja, men verkligen.
Hon har ju fått det från min man.
Ja.
Han är ju som en golden. Han är alltid glad. Han är alltid ready to party. Ja, alltid. Hon är exakt likadan.
Men finns det någonting i vardagen som ni känner blir, att ni blir begränsade av?
Nej, men alltså jag kan ju vara så här, om vi säger att det börjar typ en ny Alltså Penny går ju så dagmamma.
Mm.
Eller familjedaghem ska man ju säga. Om det börjar någon ny pedagog eller någonting så måste jag ju vara väldigt så här, ah, men ha koll på Penny. Glöm inte att säga åt henne att dra upp sin protesstrumpa. Eller om de är och klättrar i klätterställningar så är jag så här, glöm inte kolla så att inte benen sitter snett. Eller liksom sådana saker att jag känner väl alltid att jag måste ha lite koll. Jag kan tänka mig att det finns ju de föräldrar som har barn som har kanske en extrem nötallergi. Då känner de så här, gud jag vågar inte skicka hem barnet till en kompis efter skolan.
Mm.
Jag känner likadant med om Penny ska hem till en kompis att jag är så här, då måste den föräldern veta hur man sätter om benet om någonting händer. Mm. Att det åker av eller någonting, säger att jag är och handlar liksom 45 minuter bort, så vill inte jag att hon ska känna att hon är ingen som kan hjälpa mig. Nu har ju hon blivit så pass stor att ena protesen hon har som sitter lite lösare, den kan hon sätta på själv.
Mm.
Men jag vill ändå att någon är med och kollar. Så det är väl egentligen den enda begränsningen, att jag känner att jag vill att någon alltid ska ha koll. Och sen är det ju jobbigt typ om benet sitter snett och ungarna på sig typ underställ och skoter overall och det är 14 minus och man bara, men vad kul, nu ska vi bara klä av allt här och sätta om benet i snöstorm och sen kan vi gå.
Min dotter Leia älskar ju Penny och pratar väldigt ofta om Penny.
Mm.
Vilket är jättehäftigt. Men jag har också tänkt så här, hur, om det är barn som träffar på Penny, är det bättre, eller tycker Penny att det är skönare att de liksom frågar varför hon har liksom en fot som inte är på riktigt? Eller är det bättre att de inte kommenterar något?
Jag tror inte att det spelar någon roll om de kommenterar någonting eller om de inte kommenterar någonting. Vissa barn är ju så här som att de verkligen skiter i det. Speciellt märker man sommartid när det syns, när protesen syns. Om hon leker med någon vintertid ute i parken så ser de det inte. Men om hon träffar någon helt random så kan det vara någon som ser att hon har en protes, men de är fortfarande så här, ja, men ska vi gunga eller ska vi göra det? De frågar ingenting.
Nej.
Och ibland så kan jag se att hon leker med någon kanske i en kvart, 20 minuter. Och sen är det någon som säger så här, vad är det där? Eller har du gjort illa dig? Eller varför har du en sån fot? Och då kan hon, då brukar hon svara så här, ja men foten var sned när jag föddes så att jag tog bort den. Alltså hon är väldigt så här, jag fick ta bort den, den funkade inte. Säger hon till det barnet. Och då blir de så här, ja. Så det är inga problem. Det som är värst, det är om någon bara glor och inte säger någonting.
Mm.
Det är så, antingen så observerar du så går du vidare med ditt liv, eller så ställer du frågan och sen går du vidare med ditt liv. Men att bara stå som en apa och bara glo. Jag har varit med om föräldrar som har sagt till mig så här, ursäkta, får jag fråga? Vad är det som har hänt?
Mm.
Jag bara, men gud, självklart. Och så förklarar jag. Ja men gud vad bra, för då kan jag förklara för min dotter. Och jag är så här, det är lugnt, Penny har säkert förklarat för en kvart sedan. Och hon bara, okej, så här. Men då kan de också gå hem när de går sen ifrån lekparken, eller de går ifrån vart vi nu är, simhall eller något, så kan de förklara lite mer djupgående.
Vi kan diskutera lite.
Ja, eller att de har de inte all fakta, så räcker det egentligen med att man som förälder förklarar att alla ser inte likadana ut. Alla föds inte på samma sätt. Punkt. Sen är det föräldrar som ibland blir så här, åh gud förlåt att barnet bara ställer frågor. Och jag är så här, du ska aldrig be om ursäkt för att barnet ställer frågor. För att barnet ställer frågor, då är man öppen för att liksom faktiskt ta in någon info och lära sig någonting. Samma med vuxna som ställer frågor. Ställer de inte frågor, de bara så här, peka inte, titta inte, fråga inte. Alltså, nej, kul när den ungen börjar skolan då och ser någon som har ett öga och någon som sitter i rullstol och fattar ingenting. För så ser ju faktiskt livet ut.
Om det är någon som skulle få det här beskedet som ni har fått, vad hade du önskat att någon hade sagt till dig?
Alltså om någon hade fått exakt det beskedet som vi har fått, så skulle jag sagt att du behöver inte oroa dig. Alltså du behöver verkligen inte oroa dig. Vi har ju turen också att vi bor i Sverige. Det är gratis. Alltså hjälpmedel är gratis.
Ja, det är proteser fantastiskt.
Är gratis. Det är, människor lever i... Ja, jag har ju som sagt mest kontakt med de som bor i USA. Vissa får ju pantsätta sina hus.
Mm.
För deras barn växer. Och de måste ha nya proteser. Penny kan ju liksom bara så här, jag sparkar in i en bergvägg som min fot gick av. Alltså, så får hon en ny fot. Alltså, det är, Penny har ju knäckt liksom 3-4 proteser. Och hennes ortopeding kunde jag bara, alltså de här gjorde för folk som väger 150 kilo. Men hon lyckas ju ändå. Hade de inte varit gratis, då är det så här, ja då hade vi bott i tält nu. Typ.
Ja.
Så att ja, man ska ju vara glad att de faktiskt är gratis. Hjälpen överlag, all hjälp du behöver är gratis. Det är så otroligt lätt att få hjälp. Sen är det så här, det skiljer sig mycket från län till län. Alla är faktiskt inte lika duktiga på att göra proteser. Jag har lyckats med min Instagram att skicka patienter till den kliniken där Penny går. De är så duktiga och det är ju så här, det finns ju inget bättre. Jag är inte intresserad av att någon ska skriva till mig så här, gud vad du är snygg, eller åh vilka fina skor. Det bästa någon kan skriva till mig, det är så här, tack för att du kopplade ihop oss med den här kliniken. Tack för att vi har fått Pennys ortopedingenjör, eller tack för att vi har kommit över ditt konto och jag har lyckats ta mig igenom den här graviditeten. Eller liksom, det är det som är det absolut. Det betyder allt. Verkligen. Det betyder allt. Alltså verkligen allt. Och det är därför jag vill göra det jag gör. Jag vill ju att folk ska kunna se att, jag vill inte att någon ska hamna där. Jag vill att det ska vara så lätt för någon att söka på Instagram och få upp det så fort. Om någon liksom kommer från ett ultraljud och går hem och man sitter där och man googlar. Och idag är det ju verkligen så att du kan ju googla och egentligen via Google kopplas till Instagram.
Mm.
Via sökord och via hashtags och allting. Så det börjar ju bli lättare och lättare att hitta saker.
Mm.
Och det har ju gjorts flera artiklar på Penny. Både liksom i amerikanska tidningar och Daily Mail och vad det nu har varit. Och i svenska. Så att jag vill att det ska vara lättillgängligt för någon att hitta. Och det är väl egentligen, ja, vad ska jag säga till någon som går igenom samma sak? Det kommer bli bra. Jag har oroat mig så mycket onödan för vissa saker. Det har tagit så mycket onödig energi för vad liksom. Egentligen så fick jag ju kasta bort hela min graviditet för oro, ovisshet. Och jag tror att hade jag sett en annan familj som levde så som vi lever, så hade jag nog kunnat känt ett annat hopp.
Veckans tips. Nu tänkte jag vi ska hoppa in på veckans tips.
Yes.
Har du något roligt eller bra tips som du vill tipsa andra föräldrar om?
Om man har små barn så vill jag tipsa dem om att köpa en bärsjal eller en Ergo Baby. För att det verkligen främjar barns höfter. Och i många andra länder, typ, alltså mycket i Afrika till exempel, så bär de ju sina barn på ryggen eller på magen.
Mm.
Och nästan ingenstans i Afrika så har barnen problem med sina höfter.
Nej.
Och de tror att det har så mycket med att göra att barnen bärs på det sättet när de är små. Så det är verkligen ett tips till de som har små barn. Och sen överlag som tips så vill jag väl egentligen bara säga att ja, jag driver ju en podd tillsammans med en annan tjej och hennes dotter har cancer.
Mm.
Så det är så många problem man kan lägga åt sidan faktiskt. Det är så mycket som är skitsamma. Det gör, alltså, får man vabba en gång till och man känner att jag vabbade förra veckan och nu är jag hemma igen. Ja men alltså herregud, sätt på en Emil-film och ät glass och mys ihop. Och istället för att känna att nu är jag borta en extra dag från jobbet och jag kan inte det här. Alltså jag tycker verkligen att man ska försöka sätta saker och ting i perspektiv.
Mm.
Har man två barn som försöker strypa varandra, så egentligen, jag fattar att det är jobbigt, men var glad över att de är friska och att de har energin till att göra det. För det finns faktiskt vissa barn som inte orkar sitta upp ens.
Det är himla sant.
Det är mina tips.
Man behöver tänka på det ibland.
Mm, faktiskt. Så får man tipsen så kanske man blir lite påminnat så här. Fan, jag ska tänka på det.
Mitt veckans tips blir ju självklart eran podd.
Ja, tack.
Vi hade i alla fall tur med vädret.
Mm,
yes. Med dig, Angelica och Alexia.
Yes.
Den är ju så himla bra.
Vi försöker ju ofiltrerat att skrapa bort den här perfekta Instagram-ytan.
Ja, och ni gör det med bravur.
Tack snälla.
Så när ni har lyssnat klart på det här avsnittet så hoppar ni direkt in där.
Tack.
För där finns det också mycket matnyttigt och roligt att hämta.
Vi blandar högt och lågt.
Ja, men det är verkligen, det är så skönt. Det är verkligen så skönt. Och om man vill hitta ditt Instagram-konto, vad heter du då?
Jag heter Angelica Lundin i ett ord. och så ett litet understreck efter. Mm. Det finns en tjej som heter Angelica Lundin. Jag har frågat henne en gång om jag kanske kunde få hennes namn eller köpa hennes namn, men hon svarade aldrig på mitt DM, så jag får fortsätta heta Angelica Lundin understreck. Det känns lite så här, det känns lite fjortigt att ha ett understreck i sitt Instagram-namn, men det får vara så.
Det funkar. Jag gör så att jag lägger en länk här nere till dig också, så tack. Kan man hitta in.
Toppen.
Tusen tack för att du orkade komma hit.
Ja men gud, tack snälla. Tack själv.
Så får ni ha det så bra.
Detsamma.
Hej då.
Hej då. Hej hej.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.